En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så jag brukar tolka det Babouche gör som att det är saker som ofta handlar om att retas.
Och så tar man liksom tre snubbar som alla hade på sig typ samma outfit.
Jag hade ju själv, och det kan jag rekommendera de flesta människorna, att får man välja mellan Timbro och andra saker så väljer man Timbro.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Röda tråden. Jag som leder det här programmet är Fanny Jönsson, ledarskribent på Aftonbladets ledarsida. Vid min sida har jag Anders Lindberg, jurist, humanekolog och även politisk chefredaktör på Aftonbladet.
Du har googlat.
Och idag är det en speciell tisdag, för idag gästas vi av Liberalernas liberal, Fredrik Kopsch.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Du är chefsekonom på den borgerliga tankesmedjan Timbro. Och även docent i fastighetsekonomi, har skrivit kokböcker och cyklat runt som ett Fordora-bud i Stockholm.
Ja, många strängar på min liv.
Ja, vilken av dessa bedrifter är du som mest stolt över?
Kokboken.
Ja, varför
Freklöst.
Det?
Ja, men jag har alltid velat skriva en kokbok och så krystade jag in det på Timbro.
Ja.
Perfekt.
Toppen.
Det är bra att ha ett eget förlag. Mycket pengar.
Kommer det bli fler kokböcker?
Nej, det tror jag inte. Jag stannar med en.
Du stannar med en? One hit wonder.
Jag ska inte säga. Man ska aldrig säga aldrig. Det kanske blir en till. Vi får se. En internationell resa.
Ja, det hade varit kul. Ja. Jätteroligt att du är här. Vi ska ju diskutera politik från lite olika perspektiv.
Men jag undrar en sak, alltså, hur lyckades du hitta att jag hade pluggat humanekologi?
Du har råkat säga det.
Jag har råkat säga det för en gång. Okay.
Finns det inte på nätet?
Det är väldigt länge sedan. Jag tror faktiskt inte att det finns på nätet. Mm. Det är en av de sakerna som inte finns på nätet. Men,
nu gör det.
Nu gör det, precis. Ja.
Men jag tycker att det är också väldigt det är roligt, oväntat. Jag försöker ta upp något oväntat om Anders i varje podd.
Men har du examen? Eller är det bara någon liten kurs?
Nej då. Jag läste faktiskt A, B och C-kurs. Nu heter det något annat tror jag, men A, B och C-kursen. Däremot läste jag aldrig D-kursen i humanekologi. Mm. Jag var väldigt engagerad i miljöfrågor en gång i tiden. Mm. Och började liksom där, politiskt faktiskt. Så, men det är väldigt länge sedan, så det är 90-tal.
Detta. Du kunde bli ett miljöpartist, det du säger.
Nej, det kunde jag inte. För att miljöpartisterna var mot EU.
Ja.
Så det skar sig totalt på den punkten faktiskt.
Mm. Det var där skiljelinjen gick.
Ja. Den gick på massa sätt. Så, de hade inget klassperspektiv, tyckte jag.
Det var ju före detta liberaler också.
Ja, precis.
Snarare du som hade kunnat bli med.
Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Nej, men det skar sig på klassperspektiv. Men det skar sig faktiskt på EU-frågan. För den var väldigt stor i början av 90-talet. Och var liksom en sån här vattendelare på många sätt.
Man lär sig något varje dag.
Mm.
Jag tänker att vi ska gå in på dagens första ämne. Och det är ju en person som alltid lyckas dominera nyhetsflödet när hon vill. Jag tänker på narrativqueenen Ebba Busch, tillika Kristdemokraternas partiledare. Hon intervjuades ju i Svenska Dagbladet i helgen. Och i intervjun verkade hon flörta lite med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Busch beskrev det som att KD ändå står nära S i flera frågor, bland annat sjukhusfrågan, och att hon inte vill bli tagen för givet. Vidare utslöt inte Busch en regering med endast KD och M och sa att hon vill inte ställa några ultimatum. Och de här kommande samtalen på Strängnäs som statsminister Ulf Kristersson initierat efter utspel från både L och SD verkade Busch inte så pepp på. Hon avfärdade det hela som att det verkade viktigt för Moderaterna. Men hon kommer väl dyka upp. Vad tänker ni om det här, Fredrik och Anders? Är det en spricka i Tidösamarbetet vi ser? Eller hur ska man tolka Busch?
Jag tror att det kanske kommer från energisamtalet. Det var en prestigefråga för Ebba just att få igenom de där samtalen. Och så kraschade det först på grund av SD. Men sen har det visat sig att Moderaterna var inte heller jättepigga på det där. Så man kanske kan se det som någon sorts hämndaktion för det. Men det är spännande i alla fall. Jag tycker ju att det är lite kul när det händer grejer. Sen är det en spricka. Ja, det kanske det är. Men den började ju liksom Liberalerna med. i att de vägrar släppa fram SD-ministrar i nästa regering.
Vad tror du, Anders?
Jag vet inte. Alltså, jag brukar tolka det Babouch gör som att det är saker som ofta handlar om att retas. Så det finns liksom en komponent i att det är kul att reta folk, sa i det. Och det finns en glädje i att reta folk från KD. Så jag tänker att det kan vara en aspekt. Men sen så är det väl också så, alltså hon läser väl en politisk karta där Tidö är liksom lite på väg och kapsejsar, alltså som politiskt projekt liksom. Det håller ändå på att ta, energin känns ju så att de bråkar rätt mycket med varann. Så det är väl det som jag tänker att hon vill inte heller bli tagen för given då i detta nu. Om nu L ska ställa massa ultimatum och SD ska ställa ultimatum, då kan väl hon också ställa lite ultimatum då. Så. Fast hon gör det ju snyggare, kan man säga.
Ja.
Sen finns det en annan spaning. Jag bara tänker på det. Det här låter kanske helt knäppt, men i takt med sossarnas högervridning när det gäller liksom så här kulturkrigsfrågor som migration och brott och sådär. Alltså det finns ju beröringspunkter mellan traditionell KD-politik och den socialdemokrati som Magdalena Andersson leder också. Alltså det finns ju en sån koppling, så det är inte helt liksom, det är inte helt taget ur luften att det ändå är en, hon säger någonstans i den där intervjun att man är mer överens med Magdalena Andersson nu liksom än tidigare liksom. Och det är nog inte, det är nog, finns nog en del tankar i det.
Nej. Ja, det är väl en förflyttning som Socialdemokraterna har gjort, för KD har väl, ja, KD har också rört sig jättemycket just när det kommer till migrationsfrågan. Man kommer tillbaka 20 år sedan stolen med talarstolen i riksdagen och sa att målbilden är liksom öppna gränser, där jag fortfarande står för övrigt, jag har inte flyttat på mig. Ja, så det är väl inte omöjligt att de skulle kunna samarbeta.
Nej, jag undrar, jag tänkte när jag läste den där intervjun att jag bara undrar om hon drömmer liksom om en KD-SM-regering. Liksom. Det hade inte förvånat mig helt och hållet. Alltså jag tror, sen tycker jag det är lite med Ebba Busch att man inte alltid ska ta henne så mycket på orden. Liksom. Hon vill lite så här synas och dominera nyhetsflödet och sen så är hon så där, det där har jag aldrig sagt. Men ja, jag undrar om hon känner lite så där, Liberalerna känns lite crazy, jag kan inte riktigt räkna med dem. SD, det är lite svårt att veta. Jag undrar faktiskt om hon tänker liksom så här, men nu liksom splittrar vi den här blockpolitiken och försöker hitta något nytt.
Kan det vara så att hon gillar att vara minister?
Ja, så kanske.
Tänk att hon vill sitta kvar liksom, och så här, kolla lite hedge your bets. Liksom.
Ja, alltså när man tittar ibland på ministrar så kan man ju se att de har varit ministrar och åldras liksom snabbare och så vidare. Jag ser inte riktigt den effekten på Ebba Busch. Hon verkar bara liksom må bättre och bättre för varje dag.
Mm. Om det är så att de närmar sig nu, alltså S och KD, kommer ni ångra att ni har skrivit 1000 rubriker mot Ebba Busch då?
Nej. Jag står ju för mina åsikter och ändrar inte det bara för att vindarna vänder.
Jag tror inte det. Alltså, jag tror så här att liksom vice statsminister förtjänar en annan rubrik. Det är, liksom, det är nog så. Men sen är det väl, alltså, jag tycker det politiska läget, alltså det är svårläst att se liksom vart ideologierna tar vägen. Därför att, alltså, sossarna flyttar sig ju till höger i kulturkrigsfrågor och till vänster i fördelningspolitik. Mm. Men jag undrar ibland när jag lyssnar på KD i dagens utspel till exempel om bättre sjukvård och liksom, de vill inte lägga ner sjukvården i Västernorrland, var väl liksom senaste utspelet. Så det är klart det kostar massa skattepengar. Mm. Kommer hon vara beredd att höja skatten då? Alltså då kanske det kan ändå hitta fler beröringspunkter med varandra här. Liksom.
Så det tror jag verkligen. Jag tror både energipolitik, alltså sådana här långa frågor, sjukvårdsfrågan, där vill vi KD förstatliga sjukvården. Och det tror jag
egentligen, har de ju sagt flera gånger.
Egentligen vill de ju det, men det här förslaget handlar ju om mer statligt inflytande och det kommer ju ingen annan att vara för.
Nej.
Liksom. Men jag, någonstans så tänker jag ändå att det, liksom, att det här är mest för att retas. Men på lång sikt, så en mittensocialdemokrati får ju massa fler möjligheter, så är det ju.
Jag är lite förvånad att Liberalerna inte gjorde det här först, för de har ju en obegriplig liksom kommunikationsstrategi som jag ser det. Dels så säger de att det enda tänkbara är Ulf Kristersson som statsminister, och sen är den viktigaste frågan att förbjuda vinster i skolan. Det är så här, ja, men det finns en annan statsministerkandidat som har 35% som vill göra just det, så varför inte?
Men bra tänkt alltså, exakt. Bra tänkt.
Ja, men det är lite intressant med Liberalerna, för man tänker lite så där, hur ser ni lite på att liksom, om ni så himla gärna inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, då finns det ju liksom ett annat block som säger detsamma. Varför öppnar man inte upp mer för det?
Jag tror att deras analys är nog att de har hattat fram och tillbaka för mycket. De försöker väl vara liksom principfasta den här gången i en fråga.
Men de, eller de kör ju med den här popcornstrategin just nu, att de liksom poppar upp ett nytt lagförslag liksom, och säger så här, nu ska vi göra det här, eller vad säger som att förbjuda strypsex, eller vad
precis,
säger som att göra det här,
porrlås på mobiler, ja. Men det är väl bara det, desperation tror jag, det, man får väl grabba efter de strån.
Alltså de har ju inte slutat hatta, om det nu är förslaget. Alltså...
Nej, men i regeringsfrågan har de. Där är de tydliga.
Du tycker det?
Ja, jo, men det tycker jag nog. Alltså SD får inte ha ministerposter och Kristersson måste vara statsminister. Det finns liksom inget
annat. Men de två sakerna att... går ju inte ihop.
Nej, det är obegripligt. Som... Jag säger det är inte begripligt, men det är tydligt.
Det är ju som att vara liksom, principfast i liksom Nangijala, men nu är vi inte där.
Ja, absolut. Ja, men alltså, det finns ju inte...
Jag var glada för det.
Det finns ju inte på kartan, det gör det inte. Men de är ändå tydliga med vad de vill. Sen om de kommer få som de vill, det tror jag inte.
Nej. Lite som Centerpartiet, liksom, försöker existera i en värld som inte riktigt finns längre.
Mm.
Ja,
men får jag bara fråga en sak? Det här undrar jag verkligen en grej. Alltså, när man gör ett sånt utspel från Liberalerna, och när du liksom hör det, att man gör ett sånt utspel, tänker du bara suck, det är Liberalerna, eller tänker du liksom att det finns en plan bakom? Liksom?
Ja, alltså, du tänker, för att jag är ju liberal men inte liberalpartist, och det där blandar ju folk ihop hela tiden, så att de blandar ihop, de tror att jag är med i det där partiet. Det har jag alltså aldrig varit och kommer sannolikt aldrig att vara heller. Jag tycker att det är jobbigt eftersom att de kallar sig för liberaler. Jag gillade ju mer när de kallade sig Folkpartiet. Då var det ju så här, ja men då finns det en särskillnad. Det är ingen som blandar ihop oss. Men absolut, man känner ju lite grann att de senaste tiden har det varit lite, kan inte bara göra något som något vettigt liksom.
Ja, vad tycker du om Moamsson-kampanjen?
den var ju, jag tyckte den var jättekonstig när den kom, men sen dagen efter så kom det en video där hon var ute och frågade folk på stan om de vet vem Simona Moamsson är, och det var ju ingen som visste det. Då blev det ju ganska roligt helt plötsligt. Men den är ju också otydlig i vad de vill kommunicera egentligen. Nu har de ju kört all in på det, så varenda minister är ute med liksom Skolson och allt möjligt.
Ja, jag vet. Väldigt många sådär partiledare. Ja. Johan Persson såg jag gjorde någonting liksom såhär, bara, jag har inte sett honom Instagram på superlänge. Och så liksom varenda liberal har gått ut och gjort någonting. Det är väldigt kul.
Mm.
Ja, men vad liksom, vad tror du kommer bli nästa utspel där från Liberalerna? Du som ändå känner...
Jag känner ju inte partiet. Jag vet inte om jag gör faktiskt. Alltså, jag har inte så mycket kopplingar med partier direkt.
Har man inte det på Timbro lite?
Nej, inte, eller man och man. Det är vi ju så många. Det finns ju de som har mer kopplingar. Jag har ju aldrig varit med i ett parti. Så att jag har inte... en kort tid var jag med i Centerpartiet. Jättekort tid. Och sen jättekort tid efter det var jag med i Moderaterna. Men det är på kommunal nivå. Jag gick på ett möte med Moderaterna och kände att det här är inte för mig. Det går inte. Så att jag har dålig koll på liksom partiers inre liv och sådär. Men alltså jag hoppas ju att Liberalerna skulle gå till val på någonting mer liberalt. Det hade varit jättefint, typ sänka skatten. De kan väl profilera sig som det största skattesänkarpartiet. Avskaffa den statliga inkomstskatten. Där kanske det finns lite väljare att vinna från Moderaterna.
Tror du skulle säga att typ legalisera cannabis eller någonting?
Det, ja, men det kanske det kommer de inte göra, tror jag. Men där tror jag inte det finns mycket väljare att vinna. Men kanske, om man är liksom en tydlig... Nej, det känns ju osvenskt. Men det hade varit roligt. Mm. Det hade varit kul om du gjorde det.
Det hade dominerat debatten.
Det hade du gjort.
Anders, vad sitter du?
Nej, jag vet
chockas.
Inte.
Chockas.
Nej, jag chockas inte längre.
Nej.
Det är i alla fall en effekt av Liberalernas hattande. Det är att man chockas ju inte över någonting. Alltså, det finns ingenting som är längre otänkbart. Så här.
Nej.
Nej.
Så här, dödshjälp, legalisera knark. Alltså, det, jag kan tänka mig massa sådana saker som kommer ut liksom efterhand. Man skulle inte bli förvånad liksom.
Nej, man blir inte.
De har liksom skavt av den möjligheten nu.
Men det sannolika nu är ju förbud. Det har ju varit.
Ja.
Det verkar vara inne.
Mer förbud. Mindre liberalt liksom är temat på något sätt, tänker jag.
Mm. Ja.
Sen undrar jag, alltså vad... Alltså, jag undrar vilka väljare de försöker vinna med detta.
Jag undrar också det.
För normalt sett så finns det liksom, har vi en idé med en målgrupp så här.
Mm.
Men jag har liksom ingen... Jag förstår inte vad målgruppen är för deras strategi. Alltså jag fattar
tänker,
inte.
Fredrik är ju en typisk målgrupp för den strategin, och du verkar inte...
Ja, nej, absolut. Jag har röstat på dem en gång i tiden. Jag vet inte, jag tror att deras analys är nog... Det är de här Magda-moderaterna som man pratar om hela tiden. Jag vet inte exakt vilka de är, men det är väl liksom storstadsbor som brukade rösta på tidigare alliansregeringen och nu röstar på Socialdemokraterna i stor utsträckning. Alltså var det ju, Södermalm var ju jättemycket moderater för 15-20 år sedan. Nej, nu är det jättefå. Och då tänker man att man ska vinna tillbaka dem. Men jag tror ju att rätt stor fråga för de här människorna är SD. Alltså, då är det svårt att se att man ska fortsätta driva Sverigedemokraternas migrationspolitik. Nej, då vet jag inte om de får så mycket röster från den gruppen.
Nej, och sen finns ju Centerpartiet.
Ja, men de tar heller ingen. Och det där har jag aldrig fattat. Så här, Magda, men varför röstar de inte på Centerpartiet? Varför är inte Centerpartiet ett 15%-parti då?
Alltså jag tror att Magda-Moderaterna i grunden handlar om regeringsduglighet. Och då tror inte jag man tror att ett 5%-parti är regeringsdugligt. Så att jag tror att det på ett sätt finns liksom, man väljer mellan partier som faktiskt kan regera.
Ja, men det tror jag också.
Och, den liksom, och då blir det Moderaterna eller Socialdemokraterna man väljer mellan. Mm. Och de finns ju åt båda håll. Alltså Reinfeldt hade ju en kampanj där han sprang runt i någon byggbod med liksom, eller inte han då, men någon annan med liksom en byggarbetare med Reinfeldts ansikte på liksom. Mm. Och det var liksom det nya arbetarpartiet och det. Och det tog ju många socialdemokrater som gick över till Moderaterna. De kanske vidare till SD sen. Men så att, det finns ju en grupp där, helt klart. Mm. Men jag har lite svårt att se vad regeringen gör just nu som gör att Magdalena Andersson skulle förlora dem. Det är svårt att se faktiskt.
Jag tänker att vi ska gå vidare med ett till tema som också vår narrativ queen har satt. Och det är ju att i helgen har KD sitt riksting. Och en av sakerna som ska diskuteras är ett burkaförbud. Någonting som KD sa faktiskt nej till för några år sedan. Men nu är det uppe på bordet igen och det här förslaget tyckte Sveriges Television, vad heter det, SVT och Aktuellt är så pass viktigt att de ägnade en stor del av programmet att diskutera det här förslaget från KD igår. I studion stod två vita män och diskuterade hur vida kvinnor ska bära burka eller inte. Vad tänker ni, Anders och Fredrik, är det rimligt att två män diskuterar kvinnors klädsel på bästa sändningstid?
Ja, det är rimligt att vi två män sitter här och diskuterar huruvida det är rimligt att två män diskuterar
kvinnors klädsel. Det är väl meta på ett sätt som vi alla uppskattar.
Ja, Fanny skrev ju en text om detta igår om just SVT och SRs könsblindhet. Så nu är vi väl lika könsblinda här i studion.
Men också vitblindhet. Alltså det är som att man spiller ut ett paket mellanmjölk i den där studion varje gång.
Men det är väl så att identitetspolitiken, den tiden när man diskuterade ganska mycket om representation och sånt, den är väldigt mycket över. Och den är kanske mest över på alla ställen just i SVT. Alltså själva sakfrågan om burkaförbud, det är ju lite konstig. Alltså vi brukar inte bestämma hur folk ska klä sig i Sverige. Liksom. Det brukar så här, Irans moralpolis ägna sig åt. Inte, liksom, vi håller inte på med det. Så det är en ganska knasig debatt som KD drar igång. Så. Men nu gör de ju det. Och om jag förstod Aktuellts idé så var det väl att de skulle ha någon slags inre KD-debatt om detta. Men det finns ju massa kristdemokrater naturligtvis som är kvinnor.
Så de är också kvinnor.
Ja,
precis.
Så det är klart att det hade varit möjligt att sätta ihop en helt annan debatt.
Ja, men jag tror liksom ledarskribenter som är borgerliga och har någon koppling till kyrkan som också är kvinnor ju.
Det är massor, naturligtvis, det finns det. Men jag tror att den här liksom, den tiden då vi diskuterar de här frågorna, den har väldigt mycket försvunnit. Det är lika, alltså jag tror det är tecken i tiden som är ganska tydligt.
Ja, det gamla SVT-programmet Debatt hette det, va? Och sen bytte det namn massa gånger. Det var väl väldigt mycket så. Det skulle vara, och det blev ju helt bisarrt många gånger. Det var liksom någon liksom läkare, ett avsnitt som jag minns, någon läkare som skulle diskutera huruvida det var bra med passiv rökning. Och så var det någon liksom tant från Hisingen i Göteborg som röker på sin balkong. De två mot varandra i en debatt. Och då är det så här, ja, men det här är helt meningslöst att kolla på. Men då var det ju väldigt mycket sånt. Representation av olika grupper. Jag tycker inte att det är något större problem. Alltså vem som helst kan väl diskutera den här frågan utifrån de perspektiv som man har. Jag tror att jag är oenig med er här. Jag tycker inte att staten ska lägga sig i vad man har för kläder. Om vi ska prata om sakfrågan någonting. Jag tycker att Johanna Frändén skrev bra om det här i DN för några veckor sedan. Att det rör så oerhört få människor. Alltså det är ett par hundra i Sverige som skulle röras av det här. Det som händer sannolikt, för det här är ju många gånger så är det ju inte frivilligt att de har tagit på sig det här. Men det som kommer hända är ju inte att deras män då som har makt över dem säger att ja, men ta av dig den och gå ut, utan snarare du får inte gå ut längre. Precis. Och då har man liksom minskat deras frihet ännu mer. Men man gör ju det för att det, just nu så är det är lätt att slå mot muslimer för att vinna politiska poänger. Liksom.
Ja.
Men sen undrar jag också alltså, hur långt SVT kommer att gå i det här. För just nu är det väl SVT som ligger längst, alltså som har, som verkligen inte verkar fundera på de här frågorna. Alltså om jag tänker tillbaka, hade det varit för 10 år sedan eller för 5 år sedan ens, och man på ett redaktionsmöte skulle säga nu ska vi sätta ihop en debatt och diskutera de här, då hade någon räckt upp handen och sagt att men hallå, ska vi inte ha ett könsfördelning, ska vi inte ha någon rasifierad, kanske vi ska ha någon som faktiskt i det här fallet är muslim, som kanske har slöja till och med, som är berörd av de här sakerna. Men av någon anledning så är det inte så längre. Och det tycker jag är en trend överallt. Alltså, det är ingen som räcker upp handen och har det perspektivet riktigt.
Nej, och jag satt liksom och tänkte, det känns också som att det är så typiskt för att det handlar just liksom om muslimer. Alltså tänk om diskussionen hade varit så här, nu säger KD att kvinnor får inte ha på sig korta kjolar längre. Vi ska ha ett förbud mot korta kjolar. Alltså jag har väldigt svårt att se, nu är det rätt otroligt att den liksom diskussionen skulle komma, men att 2 män skulle stå och diskutera det ändå blir för mig lite absurt. Alltså jag tycker att så här, det är klart att alla ska kunna diskutera alla frågor, men att man inte tar med det perspektivet att så här, någon av de här människorna som liksom är drabbade, eller åtminstone det här könet som det faktiskt drabbar, ska inte den få representera sin egen röst? Att det liksom perspektivet faller bort hos SVT tycker jag blir lite konstigt. Eller att en muslim inte får berätta då, så här, vad innebär det för mig att ha en niqab eller burka, eller vad har vi för perspektiv och sånt där från det. För mig blir det jättekonstigt. Och det är detsamma som jag hade ju då dagen innan skrivit en text om just det här. För att i Agenda så pratade man om tonen i det politiska samtalet. Och jag fattade hur Agenda hade tänkt, såklart. Man tog liksom de 2 största partierna i Sverige, tänkte jag säga, det är det ju inte, men liksom Moderaterna och Socialdemokraterna, man tänker så naturliga liksom, parter. Och sen så Viktor Bartkron, en liksom politisk kommentator. Och så tänker man att det, där slutar representationen. Men om man då ska sitta och prata om det här politiska samtalet och tonen och pajkastningen, och så tar man liksom 3 snubbar som alla hade på sig typ samma outfit och ser likadana ut. Alltså det blev ju typ en meme, en selfie de hade tagit efteråt. Och så ser man inte problemet med det och liksom missar inte det här perspektivet att så här, de 2 centerledare som har lämnat på grund av hat och hot är kvinnor. När vi tittar på alla de här studierna så visar det sig att ja, men de som drabbas hårdast är nästan alltid yngre eller kvinnor. Och jag vet inte om det är så här att SVT bara skiter i det eller om de är så här dåliga på att göra research, eller om de bara är superrädda för att Jessica Stegrud ska twittra någonting när hon ser någon som inte ser ut liksom som en snöflinga på TV.
Ja, jag vet inte. Alltså just i den frågan så kanske det skulle vara liksom rimligt med ett annat perspektiv. För ja, det är nog min, och den är nog anekdotisk, jag vet inte om jag kan minnas någon studie på det, men att kvinnor får mer, alltså kvinnor i offentligheten får lite mer hat mot sig. Jag tycker jag märker det bland mina kollegor i alla fall på Timbro.
Ja, nej, men det finns liksom studier hårdare på det. Ja. Det finns det. Och även Anna, alltså Centern gick ut och pratade med Martin Jalin i The Guardian och sa liksom att så här, Anna-Karin Hatt ärvde mycket av det hatet Annie Lööf hade. Så förlåt, det var en liten passus.
Ja, ja, och där kan man ju, alltså, om det finns sådana skillnader som ska lyftas, då är det väl kanske rimligt att de som får hat också får komma till tals. Det kan jag hålla med om. Men liksom en liksom generell fråga när det kommer till så här burkaförbudet, är svårt att säga att man skulle hitta någon som klär sig i burka eller niqab som skulle ställa upp i en SVT-intervju med förvånansvärt få. Alltså det,
men en muslim kanske?
Ja, det hade man säkert kunnat hitta. Men där, ja, det är möjligt att man skulle kunna göra det. Men jag ser inte ett jättestort problem att kunna diskutera de principiella liksom, frågorna ändå.
Men om vi tar ner det liksom en nivå. Vi pratar ju lite om att vi ser liksom en högvridning av SVT och ibland Sveriges Radio. Det håller du inte med om, kan jag tänka mig.
Nej, det tror jag inte, men jag har heller aldrig varit så inne på den här att det skulle vara så vänstervridet. Menar, vi vet att så här, på journalistutbildningar så är de flesta röstar på vänsterpartier, men sen tror jag att människor är ganska bra på att separera sina politiska åsikter från ens liksom professionella yrkesliv, och sen ibland så kan det bli fel, men det kan nog bli fel åt, liksom, åt båda håll. Jag menar, jag var ju forskare en gång i tiden och jag har alltid varit marknadsliberal, men kan ändå liksom separera det från forskningsmetodik på precis samma sätt som jag tänker mig att en liksom mer vänstervriden forskare kan separera sina ideologiska uppfattningar från forskningsmetodik. Och det tänker jag mig är samma för liksom journalistkåren, även om det finns de som är bättre och sämre på det.
Inte ofta man hör någon från borgerligheten säga så.
Jag brukar inte som Lars Bäckman skriva SVT med S inom parentes.
Nej, men problemet är väl att som jag upplever det, att SVTs val av ämnen och val av liksom inbjudna debattörer, val av gäster väldigt ofta speglar ett högernarrativ. Alltså de här ämnena till exempel, det är burkaförbud. Du skulle aldrig på motsvarande sätt diskutera liksom, ja, hyrorna har gått upp alldeles för mycket eller vi har för många fattiga barn eller någonting sånt där. Alltså den typen av frågor skulle inte komma upp liksom. Och det där tror jag är, det där är en trend under flera års tid. Jag tror delvis det har att göra med att SVT är lite skraja för de som sitter vid makten. Alltså att man anpassar sig efter just nu de rådande tidöpartiernas liksom åsikter. Och vi såg ju Carl-Oskar Bolin som ju skällde ut public service i det här inslaget som du skrev om förra söndagen i Aktuellt. Och det är klart att den typen av reaktioner från liksom ministrar syftar ju också till att liksom få folk att lite rätta in sig i ledet och inte bråka så mycket. Så jag upplever att det är ett ganska stort problem faktiskt. Och jag tänker att just det här med att liksom både Anna-Karin Hatt och Annie Lööf ändå slutade på det sättet de gjorde, det säger ändå någonting. Jag menar, de är inga jättevänsterpersoner liksom. De är ganska mittenliberaler. Men inte ens de kan liksom verka riktigt. Och tittar jag på som jag ser härifrån, så ser vi är ju som en fältstudie i vilka personer blir hatade. Vi ser för hur såna enorma mängder reaktioner hit. Och då ser vi ju väldigt tydligt att det är kvinnor, det är rasifierade, det är personer som skriver vissa ämnen som klimat till exempel, eller islam eller något sånt där. Alltså då ser vi ju en direkt effekt på vilka som blir hotade och vilka som får hat och sådär. Och det är klart att den, så har det varit länge. Och det är väldigt många röster som liksom har försvunnit längs den vägen. Och då blir det liksom tre vita gubbar kvar. Eller två då i det här fallet. Ja. Som sitter här just nu och diskuterar. Och det är klart
I'm still
att,
here.
Jo, jag vet. Men du ställer ju frågan lite baserat på att det var likadant i de andra programmen du tar upp.
Ja.
Så det är klart, jag tror att på ett sätt så sker det att många liksom ger upp och drar. Och man ser också på internet, så ser man ju hur folk lämnar X. Folk sätter sig i Facebookgrupper med likasinnade och så diskuterar man med likasinnade liksom.
Ja, alltså jag har ju lämnat X, eller inte lämnat, men jag har tagit bort appen i min telefon och så loggar jag in i datorn ibland, skriver någonting och så loggar jag ut igen. Så att jag har liksom ingen interaktion där längre. För det är helt meningslöst.
Nej, det är ingen mening att ha
vad
det.
Vad tänker du om att så många ministrarna idag liksom gör pressmeddelanden och sånt på X?
Alltså... Jag tycker politiker kanske generellt är alldeles för mycket där. För det, jag tror att man får inte bara, de kan väl kommunicera, det tar kanske inte jättemycket tid. Men jag tror att den verklighetsbild man får av att vara där, man får för sig att folk tycker så här. Det är ju en väldigt liten klick av Sveriges befolkning och den är ju inte representativ för vad människor tycker. Jag märker, jag lägger upp mycket i andra, alltså både Instagram och TikTok. Och där är det ju en helt annan ton i liksom kommentarer man får. Visst, det finns liksom SD-troll där också, men inte som på Twitter eller X.
Nej, jag tror också att det finns en annan grej med SVTs val av ämnen och ibland Sveriges Radio också. Alltså så här att man väljer mer kulturkrigsfrågor, och det är väl lite den här rädslan också om att så här fortsätta vara relevant för en ny målgrupp och liksom så här att folk ska liksom snacka om en. Att man är så himla rädd på något sätt att man liksom, ja, man ska få tappa pengar och att man ska liksom bli relevanta i uppmärksamhetsekonomin, så att man vågar inte prata om att så här, ja, men Sverige har typ Europas näst högsta arbetslöshet, eller vi måste prata om liksom de här lite större, tråkigare frågorna. Och därför går man på de här liksom, kulturkrigsfrågorna som är liksom burka och niqab och så vidare. Men det blir ju en direkt effekt av det här som nu väljarna säger att de är trötta på. Att det bara är liksom spel och att politiken inte handlar om sakpolitik längre, utan att det blir mer så här smutskastning.
Fast jag tänker en grej, för att väljarna har alltid sagt det där. Jag såg den där mätningen som var nu att väljarna är trötta på att det är för mycket spel och sånt där. Väljarna har, så vitt jag minns, alltid varit trötta på att det är för mycket spel. Och det är lite som att säga liksom att jag är trött på reklam. Jag köper aldrig någonting när jag ser reklam. Mm. Sanningen är att du köper visst någonting när du ser reklam. Och du läser de här sakerna trots att det är reklam. Och vi vet ju det, vi som jobbar då i en klickekonomi, att kulturkrig klickas mycket mer än arbetslöshet.
Men SVT behöver inte tänka på klick.
Nej, jag vet. Men grejen är liksom den att själva den här storylinen som de beskriver nu, liksom att alla är så trötta på det här. Alla är inte alls trötta på det här. Då hade inte det klickats mest. Och det här vet ju SVT. Det är därför de har en debatt om burka och inte en debatt om fattigpensionärer. För det är ingen som kommer att bry sig om din debatt om fattigpensionärer. Sen kanske ingen på SVT känner någon fattigpensionär, men alla tycker det här är jättekult med kulturkrig. Det kan också vara en politisk dimension. Men jag ibland undrar om det inte är mer det här liksom att du vill ha klicken, du vill ha uppmärksamheten, du vill ha debatten. Och då blir det dit liksom du söker dig.
Ja, men det kan ju också vara, alltså, en sittande regering är väl ganska bra på att liksom, sätta agenda i, ja, framförallt Ebba då, som jag har pratat om. Och jag tycker inte, man ska kanske inte underskatta liksom journalister är väl som andra människor lata och vill inte göra mycket på jobbet, och då går man in på Twitter och ser man att okej, nu diskuterar folk det här burkaförbudet väldigt mycket, ja, då kanske vi ska ha ett inslag om det ikväll, och här är två stycken som har debatterat det.
Fast det tråkiga är precis det där, jag tror ju tyvärr att SVT och SR skulle vinna på ett Twitterförbud, alltså att de skulle vinna på att du så raderar liksom
medieförbudet, tror jag.
Ja, men framför allt Twitter och kanske då TikTok också möjligen, jag vet inte, men att de här som liksom uppenbart är liksom påverkansoperationsberoende liksom, för det är ju båda de två är ju väldigt nära kopplade till liksom intressen som driver kampanjer åt olika håll liksom, och att man då kanske inte får nyhetsvärdera utifrån någon har sagt det här på X. Och i så fall så skulle ju statsministern sluta skriva där också efter ett tag om SVT gjorde så. Men det känns ju som att det som diskuteras på X väldigt ofta är det som diskuteras i Aktuellt.
Ja, absolut. Jag har nog fått ganska många förfrågningar från framförallt P1 kanske, efter saker man har skrivit på Twitter. Är man liksom tillräckligt snabb ute på Twitter så får man inte sällan liksom förfrågan att vara med och debattera.
Nu tycker jag att vi ska lämna SVT och ta oss ner till Brasilien. Och COP30, det är ju årets klimattoppmöte som FN kallar till varje år. Och på plats så finns kungen tillsammans med drottning Silvia. Tidigare var även Jessica Rosenkrantz på plats, EU-minister. Eftersom den gravida Romina Pourmokhtari uppmanades av sin läkare att inte åka till mötet. Men andra länder har också skickat liksom... högsta hönset, typ. Emmanuel Macron har varit där, Fredrik Merz och så vidare. Hur säger man hans namn?
Friedrich Merz.
Ja, jättebra. Men Fredrik. En person som inte åkte till Brasilien är Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Så Sverige stod faktiskt ministerlöst under toppförhandlingarna i helgen. Men det betydde inte att Ulf Kristersson liksom var på sagerska eller sådär. Utan han var faktiskt i Tallinn på en Timbro-konferens. Var du också där, Fredrik?
Jag var också där, ja. Absolut.
Berätta allt.
Det kommer jag inte göra. Vi har en årlig konferens. I år var den i Tallinn, förra året var den i Köpenhamn. Det året dessförinnan var den i München och Max den femte, Karlsson, dansade runt utanför Svenskt Näringsliv i Lederhosen. Det var roligt. Men det är en årlig konferens med ett antal talare och inbjudna gäster.
Ja. Och vad pratar man om då på den här konferensen?
Alltså det är ju inte, det är ju mest föredrag, det är inte så att man pratar med varandra. Så det är olika liksom
föredrag. Vadå, det är bara olika föredrag och sen så är det knappt tyst?
Nej, man umgås ju med människor. Jag var exempelvis ute och sjöng karaoke. Där såg jag dock inte Ulf Kristersson.
Har man inte för mycket pengar om man har konferensen i liksom Köpenhamn, München, Tallinn?
Ja, men det är bra att åka bort för konferenser. Det här är inte så långa, långa resor. Tallinn var ganska billigt faktiskt. Alltså vad konferensen kostar vet jag inte. Men den generella prisnivån i Tallinn kan jag uttala mig om. Den var ganska låg. Det var prisvänlig stad att vara i. Jag tycker generellt att det är bra att åka bort för konferenser. Annars blir det liksom om man har... det är väl därför Järvaveckan aldrig har slagit, tror jag, i Stockholm. Och Almedalen slår bättre för att man åker iväg. Och då kan man liksom inte slinka in till kontoret lite snabbt och ta ett annat möte. Så det är bra att åka bort för att liksom umgås mer intensivt.
Men om vi ska gå in på den här sakfrågan då, tycker du då som chefsekonom på Timbro att det var bra att Ulf Kristersson liksom prioriterade er årliga konferens istället för liksom klimattoppmötet som handlar om vår tids ödesutmaning.
Ja, men nu tror jag att statsministern brukar inte åka på de här mötena så ofta. Så det,
han åkte ju 2022.
Inte, ja, men jag ser det nog inte som att han har prioriterat bort det egentligen. Och sen, ja, de prioriterar väl som de vill. Jag hade ju själv, och det kan jag rekommendera de flesta människorna, att får man välja mellan Timbro och andra saker så väljer man Timbro.
Väljer man inte
fast
Brasilien,
får man välja Brasilien eller Tallinn, väljer man inte Brasilien då?
Lång flygning.
Men jag tycker det här är ett ganska stort problem. Det visar ju liksom, alltså det här var en regering som det första de gjorde var att ta ner skylten på Miljödepartementet bokstavligt. Och liksom, vi sitter i en situation nu när Sverige inte uppfyller några klimatmål längre. Så jag kan på sätt och vis förstå att man inte känner för att åka dit och liksom då diskutera just det faktum att man inte lyckas med det där gänget. Men det är klart att det är ett problem. Och jag hoppas, det här är ett sånt där område jag verkligen hoppas att en annan regering skulle göra andra val. För det är klart att liksom, det är väldigt tydligt när man lyssnar på de andra talarna från klimattoppmötet att vi går mot att liksom misslyckas med hela klimatfrågan på ett sätt som kommer att få väldigt stora konsekvenser. Och det är klart att vi borde ju vara en del av lösningen och inte en del av problemet här. Och nu blir vi allt mer en del av problemet liksom. Och det tycker jag är väldigt, det är en väldigt tråkig roll för Sverige. Alltså vi var väldigt tidiga med klimatfrågan, med miljöfrågorna i Sverige överhuvudtaget liksom. Och nu har vi liksom abdikerat.
Som arrangerade den första miljökonferensen i världen också, i Stockholm.
Precis. Och på något sätt nu har vi abdikerat den rollen. Samtidigt så tror jag ju både liksom politiskt, men sen tror jag också ekonomiskt att vi ser liksom i andra delen av världen så ser vi Kina prioritera de här frågorna väldigt hårt. Och det är ju inte för att Kina är snälla. Liksom, det är en vedervärdig diktatur på alla sätt som går att ha. Utan de ser ju ett strategiskt intresse här. Och det är klart att den dag Kina om 10 år kanske, eller vad det nu blir, inte längre är beroende av oljeimport från alla möjliga håll, då har de ett strategiskt läge som är helt annorlunda än det strategiska läge de har idag. Och där ser vi ju liksom Kina strategiskt jobba utifrån att bli då en energisuveräna med egen energi. Och den är ju klimatvänligare än den importerade oljan. Så det är klart att när de tar över energi, liksom effektivisering och modern miljöteknik, det är klart att då tappar vi ytterligare ett område mot Kina. Och vi har redan tappat strategiska metaller, jordarter, källsynta jordarter, jordartsmetaller. Och nu ser vi till att tappa det här också. Det är liksom, jag tror att vi står inför en katastrof när vi gör det. Och så det diskuteras liksom inte, för ingen är där. Och det perspektivet hörs liksom inte.
Ja, men också om vi pratar väldigt mycket om att Sverige liksom, alltså vi står i en tid som är säkerhetspolitiskt väldigt känslig, så tycker jag också att utöver liksom klimatfrågan som är superviktig, som vi måste liksom hantera, vi måste minska utsläppen otroligt mycket. Jag vet att FNs klimatchef stod och sa liksom att de ledarna som inte tar det här liksom på största allvar, ni kommer aldrig bli förlåtna. Men det finns också en annan liksom parameter här, och det är det internationella samarbetet som jag tycker att Ulf Kristersson faktiskt överger lite när han säger att så här, nej, men det är viktigare för mig att åka till Tallinn och göra det här. Jag vill inte förringa Timbros konferens, men det finns någonting i det internationella samarbetet som man kanske bör värdera i en tid när liksom Donald Trump helt och hållet skiter i det och vi börjar se fler och fler länder ifrågasätta FNs värde. Och jag tycker bara att det är tråkigt, för att jag vet inte hur många fler klimatuppmöten som vi kommer kunna ha innan de fallerar helt och hållet.
Ja, nej, men det blir nog fler. Men jag håller inte med om beskrivningen. Jag tycker vi är ju bra på miljö- och klimatarbete i Sverige och har ju alltid varit liksom ett föregångsland. Men där finns ju också problem i när man går, för vi har också gått längst. Alltså våra nationella mål är ju de som lovar mest i EU. Och det är uppenbart att det skapar en del problem, för det ger ju, som typ reduktionsplikten är väl ett bra exempel. Den gav väldigt höga bränslepriser, och det måste de ju ha för att få ner utsläppen från persontrafiken. Men det är också uppenbart att det lirar inte med opinionen. Folk blev jättearga på höga bränslepriser. Och då blir det ju så att man kan gå till val på att liksom kraftigt sänka dem. Och det där tror jag liksom är olyckligt. När man väljer att gå alldeles för hårt fram så riskerar det att ge en backlash. Liksom. Jag tänker väl lite grann samma som med migrationsfrågan. Att när folk upplever att det kom för många 2015, och det är inte baserat på på liksom hårda fakta. Alltså 2015 när det kom 162 000 människor och sökte asyl i Sverige, så gjorde vi ett budgetöverskott på 22 miljarder. Så det är inte så att vi inte hade råd med det. Utan det är ju bara den här inneboende oron hos människor. Alltså känslor som gör att det blir jobbigt i den frågan. Och klimatpolitiken, där är väl mer liksom en plånboksfråga. Folk känner att det går inte. Vi kan inte hålla på så här och straffa oss själva. Så jag tror att man hade gått liksom mer försiktigt fram och inte försöka vara liksom mycket bättre än de som är näst bäst i klassen. Så hade man kanske inte behövt backa lika mycket.
Jag vet inte riktigt om jag håller med om den verklighetsbeskrivningen. Det är också så här, det finns otroligt mycket den här regeringen har gjort mer än att slopa reduktionsplikten.
Ja, absolut.
Liksom att minska klimat- och miljöbudgeten med 55%. Det är liksom ge massa fossila subventioner till flygindustrin och till liksom fossilindustrin och så vidare. Men det är en fråga för en annan gång. Och jag tänker kanske till ett annat avsnitt av Röda tråden när du är tillbaka, Fredrik Kopps, för att du ska med ett tåg nu.
Det ska jag.
Ja, och
inte ett flyg alltså.
Nej. Inte ett flyg.
Nej, jag har årskort på SJ.
Ja. Det är verkligen ett så här unikum inom borgerligheten, ja. Som inte flyger och ja, för en liksom öppen migrationspolitik. Jag tycker mycket roligt att ha det här.
Kul att vara här.
Ja, men tack för att du kom hit. Och tack till dig också, Anders, för att du kom hit. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ha det så fint.
Det gör vi. Hej, hej. Hej,
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.